här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Sigtuna mamman. På söndagskvällen den 18 september 2011 ringer det på dörren hos Eva i Sigtuna. För andra gången den här helgen står den lite skygga grannen, Rose, utanför hennes dörr. Rose som annars brukar skicka över någon av sina små söner om hon vill något. Rose gråter hysteriskt och verkar förvirrad. Barnen har brunnit, barnen har brunnit, säger hon. Eva försöker känna efter om Rose luktar brandrök och frågar vad som har brunnit. Nej, säger Rose. Barnen har drunknat. Barnen har drunknat. Rose får låna Evas mobil och ringer sin före detta sambo, Lars. När hon berättar att barnen har drunknat börjar han ställa frågor. Men den förvirrade Rose lyckas inte berätta mycket mer än att sönerna har försvunnit vid Munkholmen, en halvö i Mälaren, i södra Sigtuna. När Lars förstår att det gått 2 timmar sedan detta hände lägger han på och larmar 112. Någonting verkar riktigt konstigt. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. I början av 2004 är det östafrikanska landet Kenya fullt av optimism. Ett drygt år tidigare röstades det förra regeringspartiet bort efter 40 år med korruption och tidvis diktatur. Nu har landet en ny ledare som lovat att göra allt för att få bort korruptionen och göra upp med landets smutsiga historia. Den 23-åriga Rose ser däremot inte någon framtid i sitt hemland. Hennes drömmar om att bli jurist har krossats när hon misslyckades i ansökningstestet. Hon har istället läst hotellledarskap och inlett en karriär i hotellbranschen. En familjemedlem berättar flera år senare att det då hände något fruktansvärt. Under en utekväll i huvudstaden Nairobi 2002 ska Rose och hennes väninnor ha blivit drogade och våldtagna av en grupp män. Senare märkte Rose att hon var gravid och ett halvår in på graviditeten mådde hon så dåligt att hon inte kunde fortsätta jobba. Idag, ett år senare, bor Rose och den 8 månader gamla sonen Dennis hemma hos hennes föräldrar i Nairobi. Rose plockar nu fram de pengar hon hunnit spara undan under åren hon hunnit jobba i hotellbranschen. Och tillsammans med en kompis anlitar hon en flyktingsmugglare som tar med dem till Sverige. Rose lämnar Kenya utan att säga ett ord till sina föräldrar. Kvar lämnar hon också sonen, Dennis. Hon har tidigare avtalat med en släkting i Stockholm att hon ska få flytta in hos henne. Och så blir det. Men det dröjer mer än 3 månader innan Rose ringer sin mamma från Sverige. Då har föräldrarna lyckats ta reda på var hon är efter att först ha letat bland hennes vänner i Nairobi. Rose säger att hon behöver bygga upp ett nytt liv i Sverige. Och hon ber sin mamma ta hand om Dennis fram till att hon själv kommit på fötter. Till en början är Rose papperslös och hankar sig fram med olika småjobb samtidigt som hon blir omhändertagen av släktingen hon flyttat in hos i Stockholm. Hon börjar umgås med andra kenianer i Stockholmstrakten. Och på så sätt lär hon känna den 20 år äldre hantverkaren Lars. Han är gift och har en dotter med en kenyansk kvinna. Och han och Rose börjar umgås. Rose sitter ofta barnvakt åt Lars dotter. Och när Lars plötsligt skiljer sig från sin fru inleder han och Rose en relation. De förlovar sig och flyttar ihop. Men relationen är stormig. Båda har hett temperament och till slut fungerar det inte längre. När de separerar hösten 2006 är Rose återigen gravid. Eftersom Rose saknar uppehållstillstånd i Sverige tvingas hon efter separationen flytta till en flyktingförläggning i Kiruna. Där föds sonen Arvid i mars 2007. Rose är glad över den lilla pojken, men samtidigt bekymrad över sin framtid. Nu måste hon kunna försörja två barn om hon någonsin ska kunna få ta hand om sin äldsta son Dennis igen. Hon har inte sett honom på 3 år. Med socialtjänstens hjälp får Rose möjlighet att flytta tillbaka till Stockholm. Hon läser svenska på SFI, får jobb som städerska på Scandic Malmen i Stockholm och får till slut sitt efterlängtade uppehållstillstånd. I februari 2009 kommer Rose mamma och syster och hälsa på i Stockholm. Med sig har de den nu 5,5-åriga Dennis, som även han har fått uppehållstillstånd och nu äntligen kan återförenas med sin mamma. Dennis och den 2-åriga lillebrorsan Arvid blir snart bästa vänner. Senare samma år flyttar hela familjen till Sigtuna, strax utanför Stockholm, där Rose har fått jobb på ett hotell. Hon är 29 år, har jobb och bostad och kan äntligen försörja båda sina söner. Hon och Arvids pappa Lars har fortsatt haft en stormig kontakt, men nu lugnar det ner sig lite. Och Arvid kan även börja träffa sin pappa med jämna mellanrum.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rose jobbar, umgås med sina barn och deltar i aktiviteter med den kenyanska gruppen i Stockholm. Omgivningen ser henne som en bra och omtänksam mamma, alltid med hela och rena barn. Rose är även en flitig bloggare och lägger gärna upp bilder på sig och pojkarna på nätet. Våren 2010 åker Rose och pojkarna till Kenya för att hälsa på släkten i Nairobi. När Rose ska tillbaka och jobba stannar pojkarna kvar några veckor för att lära känna släkten bättre. Det blir en lyckad upplevelse för alla. Lillebror Arvid är den sociala personen i familjen. Till skillnad från den lite skyggare Rose och Arvids storebror, Dennis. Men Dennis är samtidigt Arvids stora idol och den som bestämmer över bröderna. De leker och spelar fotboll ihop. Och till en vän säger Rose att hon är glad över att bröderna har varandra. Hon är trots allt ganska ensam i Sverige. Vintern 2010-2011 börjar fler i den nu 30-åriga Rose omgivning märka en förändring hos henne. Det är visserligen känt att hon har ett hett temperament och kan brusa upp. Men hon är aldrig långsint och mest upplevs hon som en glad och välvillig person. Men nu är det som att hennes konfliktsökande sida har tagit över. Tydligast blir det när Rose på grund av några småsaker blir osams med Mary, den unga kenyanskan som i över 1 års tid varit pojkarnas barnflicka och mer eller mindre bott hemma hos familjen. Utan att någon i deras omgivning förstår varför ger Rose Mary sparken och slänger ut henne från deras hem. Det leder både till att Rose blir osams med fler i den kenyanska gruppen i Stockholmsområdet och att de får problem med jobbet. För när Mary inte längre kan lämna pojkarna på skolan och förskolan på morgnarna hinner inte Rose ta sig till jobbet i tid. Hon ber sin chef om att få börja senare på dagarna och det blir början på en konflikt där hon blir osams med flera på arbetsplatsen. Allt når sin kulmen i april 2011. Rose, som har fått ledigt en vecka för att hälsa på sin familj i Kenya, ändrar sig plötsligt och vill vara ledig i 2 veckor istället. När arbetsgivaren inte går med på det blir Rose så arg att hon säger upp sig. Den 4 april 2011 sätter sig Rose på flyget till Nairobi. Hon har lämnat sönerna hos sin bästa vän. En lite äldre kvinna som hon brukar kalla för sin mamma och pojkarnas mormor. Hon är riktigt laddad. Hennes syster kommer vilken dag som helst få en dotter. Och det är den första flickan som föds i familjen sedan systern själv föddes 26 år tidigare. Det är en stor händelse i släkten och nu ska det firas rejält. Men trots att systerdottern kommer födas som planerat 5 dagar senare blir resan en katastrof. Redan på en gång börjar Rose och hennes mamma bråka med varandra. Mamman blir arg för att Rose inte har tagit med sig sönerna. Något som utlöser flera nya bråk mellan de båda. Rose blir sen osams med sin höggravida syster och hennes man. Då hon tycker att de lägger sig i hennes barnvaktande av deras äldre barn. Det leder till ett större bråk på BB. Där pappan tar systerns parti. Vilket gör att Rose anklagar honom för att alltid favorisera systern. Han är biologisk far till systern men inte till Rose. Vilket Rose fått reda på först som vuxen. Rose, som hade pengar med sig till släkten, kräver efter ett par dagar tillbaka dem och säger att hon vill bryta med familjen. Allt slutar med att hon flyttar hem till sin mormor resten av tiden hon är kvar i hemlandet. Rose kommer senare sammanfatta läget med att hennes föräldrar inte vill veta av henne och att hennes mamma skulle vilja se henne död. Flera personer kan vittna om att Rose är en nedbruten version av sig själv när hon återvänder till Sverige. Ännu värre blir det när hon skriver en kommentar om sin före detta barnflicka på en sajt för kenianer i Stockholm. Andra personer i forumet börjar då sprida skvaller om Rose och hennes familj i Nairobi. Rose tar mycket illa vid sig av vad hon upplever som näthat. Hon anmäler vård av sjukt barn och flyttar med sönerna hem till sin vän och extra mamma i Bromma. Hon som var barnvakt under Kenya-resan. Där stannar Rose en hel månad. På skolavslutningen i Sigtuna noterar flera föräldrar att den snart 8-åriga Dennis inte är med. Under sommaren drar sig Rose tillbaka helt från sina tidigare bekanta. De enda hon och pojkarna umgås med är en familj som Rose köpt en begagnad cykel av. På sommardagarna i de nya vännernas trädgård kan Rose vara den glada och öppna person hon varit före den här våren. Samtidigt kan pojkarna bada i poolen i villaträdgården. Trots att varken Dennis eller lillebror Arvid kan simma tar de sig hjälpligt fram i vattnet med simdynor. Själv kommer Rose inte längre än att doppa sig till brösthöjd. Hon är livrädd för vatten och vägrar hoppa i när hennes nya väninna föreslår att hon ska prova att simma några tag. I slutet av augusti märker de nya vännerna att Rose inte längre verkar vilja umgås. Hon lämnar återbud till ett barnkalas och slutar sedan svara på mejl och telefonsamtal. Det visar sig att Rose har börjat isolera sig ännu mer. Vid skolstarten i Sigtuna den 22 augusti är det tomt i Dennis skolbänk. Och när hans klasslärare ringer Rose får hon inget svar. Istället kommer ett sms som berättar att Dennis är sjuk. En dryg vecka senare har Dennis ännu inte kommit till skolan. Efter att klassens lärare hört av sig och frågat meddelar Rose att sonen fortfarande är sjuk. Men när Dennis ytterligare en vecka senare inte har dykt upp skriver skolans rektor ett brev till Rose. Där berättar hon att skolan är orolig, påminner om att det är skolplikt för 8-åringar och att hon kommer kontakta socialen om inte Dennis kommer till skolan. Efter det slutar Rose helt att svara på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skolans kontaktförsök. Arvids förskola har samma problem. Och när man inte får tag på Rose ringer man Arvids pappa, Lars. Lars har efter sonens 4-årskalas i mars inte haft särskilt mycket kontakt med Rose. Deras relation är periodvis ansträngd. Men i maj har Rose skickat ett mejl till Lars där hon skrivit att hon hoppas att de ska kunna bli tillsammans igen. Senare har hon hört av sig och sagt att Arvid gärna vill åka och hälsa på sin farmor och farfar. Trots att Lars svarar att det säkert ska gå att ordna, återkommer inte Rose om saken. Nu har han inte hört ett ljud från henne sen strax före midsommar. När förskolan ringer i början av september blir Lars orolig. Han trodde att Arvid var tillbaka på förskolan för länge sedan. Han försöker ringa Rose, men han får inte heller något svar. När han kontaktar hennes arbetsplats får han veta att hon inte har jobbat där sedan i april. Och när han slutligen får tag på Rose mamma i Nairobi visar hon sig vara lika orolig som han. Till slut åker Lars hem till Rose i Sigtuna och ringer på. Men ingen svarar. Istället ber han en granne hälsa att han har varit där. Den 13 september ringer rektorn på Dennis skola socialen och berättar om fallet. Vid det laget har personal från skolan varit hemma hos familjen och ringt på, utan att någon öppnade. 2 dagar senare, den 15 september 2011, lämnar rektorn in en formell orosanmälan till socialtjänsten. Men när den kommer fram kommer saker ha hamnat i ett helt nytt läge. Lördagen den 17 september ska Arvids pappa Lars jobba jour i Märsta trakten, alltså i närheten av Rose hemort Sigtuna. Han inleder arbetsdagen med att ringa på hemma hos Rose och pojkarna, men ingen öppnar. När Lars är mitt uppe i ett jobb i Märsta senare under dagen ringer Rose från sin granne Evas telefon och berättar att hon vill prata. De kommer överens om att ses en timme senare. Men när Lars dyker upp hos Rose är hon lika försvunnen som på morgonen. Lars, som snart måste ut på nya jobb, tänker att hon får höra av sig igen. På söndagskvällen är Lars och hans nya sambo bortbjudna på middag i södra Stockholm när telefonen ringer. Det är Rose som ännu en gång ringer från grannen Evas telefon. Lars hör att hon är hysterisk. Hon berättar att pojkarna har drunknat. Han försöker få henne att berätta mer, men det är inte mycket han lyckas få ur henne. Så fort de har lagt på ringer Lars 112 och sätter sig själv i bilen och kör mot Sigtuna. Klockan har passerat midnatt, natten till den 19 september 2011. Vid halvön Munkholmen i Sigtuna har polisen börjat leta längs stränderna. På platsen finns både Rose, som är där för att visa polisen var pojkarna försvann, och Lars, som kommit upp med bil från södra Stockholm. Lars lägger märke till Rose utseende. Hon har gått ner i vikt. Det förr så fina håret är nerklippt och slarvigt uppsatt. Och hennes blick är alldeles tom. Rose berättar att hon var på kvällspromenad med pojkarna och att dessa var ute på en brygga när hon hörde ett plumsande i vattnet. Då trodde hon inte att de hade trillat i, utan att de fanns någonstans i terrängen runt omkring och kanske gömde sig för henne på skämt. Efter att ha letat en stund gick hon till en lekplats och letade. Men sen valde hon att gå hem. När Lars frågar varför hon väntat 2 timmar innan hon kontaktade honom eller polisen, svarar hon att hon var så chockad över barnens plötsliga försvinnande att hon inte kunde höra av sig. Under kvällen och natten letar polisen både vid Munkholmen och i kring Rose bostad efter de försvunna pojkarna. Man kontaktar både angränsande polisdistrikt och Arlandas flygplats och frågar efter upphittade barn. Men inga barn har hittats. En sak som slår polisen är röran i Rose lägenhet. Diskbänken är överfull med odiskade glas och tallrikar. Och på köksbordet finns ett högt torn med tomma pizzakartonger. Hela Rose sovrum är dessutom fyllt med osorterad tvätt. När Arvids pappa Lars kommer in och ser lägenheten blir han chockad. Rose, som ju är professionell städare och alltid brukar ha snyggt hemma, verkar helt ha tappat fotfästet. Även om Rose verkar ha varit både orolig och chockad sent på söndagskvällen, lägger polisen märke till hur hon under natten har blivit mer och mer likgiltig över vad som hänt pojkarna. När man tidigt på morgonen hittade en regnkappa och en täckväst som tillhör pojkarna på den utpekade bryggan ute på Munkholmen bestämmer sig polisens yttre befäl för att inleda en förundersökning om mord och att Rose ska tas med till polishuset i Sollentuna för förhör. Även om misstanken än så länge är låg är det hon som är intressant i utredningen. Hennes berättelse känns inte trovärdig, tycker åklagaren. Kustbevakningen har inte haft några dykare i jour under natten. Men när de börjar jobba på måndagsmorgonen kallas de in för att söka efter pojkarna. Strax efter 22:30 går de första dykarna i vattnet. Först söker de i ett område vänster om bryggan som en polishund har verkat intresserad av. Sen vidare efter bryggan. Klockan är 11:50 på förmiddagen när en dykare hittar den första av bröderna. Det är den 4-åriga Arvid som ligger på botten 1,5 meter ner i vattnet, strax utanför bryggslutet. När en annan dykare går ner för att undersöka kroppen närmre hittar han Dennis flytande på mage i vattnet, någon meter från sin lillebror. Sökandet efter pojkarna är över, med värsta tänkbara resultat. Bara 7 minuter efter att dykarna hittat Dennis sitter Rose tillsammans med 2 förhörsledare i ett rum inne i Sollentuna polisens arrestlokaler.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När hon får höra att hon är misstänkt för att ha dödat sina båda söner nekar hon till brott och säger att hon inte behöver någon advokat. Istället återupprepar hon den berättelse hon lämnat under kvällen och natten om att pojkarna försvunnit vid bryggan utan att hon vet hur det gick till. Polisen och åklagaren tror dock inte på henne. Det verkar så osannolikt att hon bara skulle ha avbrutit letandet och gått hem och sedan väntat 2 timmar med att slå larm, tycker de. Samma eftermiddag blir Rose anhållen. Samtidigt försöker polisen att kartlägga pojkarnas sista dagar i livet. Det är nästan bara grannarna som har sett dem under september, ofta bärande på pizzakartonger. När polisen pratar med den lokala pizzerian visade sig att Rose köpt enorma mängder pizza. Vid något tillfälle ska hon ha sagt att det var till de hantverkare hon hade hemma. Men i själva verket handlar det om att Rose mått så dåligt att hon inte orkat laga mat. I Rose bostad hittar polisen en stor mängd obetalda räkningar och inkassobrev. Bland annat finns ett brev från kronofogden som på hyresvärdens Sigtuna hems uppdrag meddelar att Rose kommer bli vräkt om hon inte genast betalar den obetalda augustihyran. Det är väldigt tydligt att den arbetslösa Rose har akuta ekonomiska problem. Redan under sökandet efter pojkarna har polisen fått en uppgift som ska få viss betydelse för utredningen. En kvinna som bor på Munkholmen har berättat att hon hört ett gråtande och skrikande barn nerifrån stranden på söndagskvällen. Samma tid som Rose har sagt att hon var vid bryggan med pojkarna. När Rose i ett förhör på onsdagen får höra om vittnet bryter hon plötsligt ihop. Jag orkar inte mer. När vi kom till bryggan, tanken var att vi skulle dö, säger hon gråtande. Så börjar Rose berätta sanningen. Men hon har händerna framför munnen och pratar så tyst att förhörsledaren knappt kan höra det hon säger. Rose berättar att bråket med mamman, den ekonomiska situationen och det näthat hon utsatts för blivit för mycket. Och att hon på fredagen före dådet insåg att det var bättre om pojkarna och hon dog och återsågs i himlen istället. Det dröjde till söndagskvällen innan hon gjorde slag i saken. Först lockade hon ut pojkarna på en brygga och försökte putta i dem i vattnet. Men efter att de lyckats hålla sig fast i kanten tog hon med dem till en annan brygga. Trots deras högljudda protester om att de ville gå hem klädde hon av dem täckväst respektive regnjacka och tog ut dem på en ny brygga. Den här gången kunde de inte hålla sig fast och sjönk nästan på en gång. När Rose själv skulle hoppa i vågade hon inte längre. Istället satte hon sig på bryggan och grät. Under hösten genomgår Rose en stor rättspsykiatrisk utredning. Strax före nyår är utredningen klar och läkarna meddelar tingsrätten att Rose har begått dådet påverkad av en allvarlig psykisk störning och därför bör dömas till rättspsykiatrisk vård. I januari 2012 åtalas Rose för de båda morden. När åklagaren går igenom gärningen i rättssalen bryter Rose ihop och börjar gråta. Hon tillbringar större delen av rättegången med sitt ansikte gömt i händerna. Rose döms till rättspsykiatrisk vård och utvisning ur Sverige. Eftersom hon fått höra att hennes familj i Kenya utsatts för trakasserier sedan det blivit känt vad hon gjort med sina pojkar, överklagar hon utvisningen. Hon är rädd för vad som ska hända om hon kommer till Kenya, berättar hon. Men hovrätten fastställer domen. Redan sommaren 2012, mindre än ett år efter den ödesdigra kvällen på Munkholmen i Sigtuna, anser läkaren att det inte längre finns någon risk att Rose ska återfalla i brott. I enlighet med de lagar och regler som finns innebär det att hon tvingas sätta sig på ett flygplan till Kenya. Kvar i Sverige lämnar hon stora ekonomiska skulder och ett mörkt kapitel i svensk kriminalhistoria. Med sig tog hon skulden och sorgen. Rose sa flera gånger under förhör och rättegång hur mycket hon ångrade det hon gjort. Hon uttryckte även sin sorg i en uppmärksammad dödsannons i tidningen Sigtuna bygden. Och när hon på grund av häktningen inte fick vara med på pojkarnas begravning tog hon tacksamt emot en filminspelning av begravningen som Arvids pappa Lars ordnat åt henne. I ett förhör säger Lars att Rose nog inte förstod att hon kunde få hjälp med sina ekonomiska problem. Samtidigt hade hon fått hjälp av socialtjänsten tidigare i sitt liv. Under sommaren berättade hon för den familj hon nyligen börjat umgås med, de hon köpte en cykel av, att hon hade kontakt med socialen. I förhör har Rose växlat mellan att säga att hon inte vågade söka hjälp av rädsla för att förlora barnen och att det inte slog henne att hon kunde få någon hjälp. Hjälp som kunde ha räddat livet på 8-åriga Dennis och 4-åriga Arvid. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podme.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podme.
Ja, det var en gång att använda 17 år.